God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Ikväll har vi ett packat avsnitt. Vi har terror, kineser och AI. Mitt namn är Andreas och med mig har jag Martin och Tobias. Tjena grabbar.
Tjena. Hallå.
Hur är läget i sommarhettan? Har ni något sånt?
Det har varit innan men inte riktigt nu på slutet tycker jag. Det har gått lite ut för.
Samma här. Det har varit rätt lite halvdant nu sista tiden tycker jag. Så att,
ja. Ja, ja.
Det har regnat och hållit på lite.
Mm. Där uppe då?
Ja, jag tänkte säga men era gräsklippare kanske fungerar. Det är ju ett problem som jag har. Och som jag brukar säga, det är två saker som måste fungera på gården. Och det är snöslungan som jag pratade om tidigare. Men nu är det fan gräsklippan som har pajat. Och det är bra att det är kallt. För att gräset växer lite mindre när det är kallt. Så. Men det har regnat mycket och då växer det ut av helvete. Så.
Hur länge har du varit utan? Är det
men den pajade ju förra hösten. Så vi klippte ju inte typ i slutet av augusti förra året.
Okay. Jag var på väg att säga att det var så här borgerligt att så här gnälla om den har gått sönder i någon vecka. Typ, och att grannarna ska så här bli missnöjda över höjden på gräset. Men ja,
det här är
så länge. Då är det lite.
Vi ville spara några kronor så vi köpte en off-brand dyrvajer till gräsklipparen. Det är en åkgräsklippare Stiga. Det var svårt utav helvete att få på den här styrvajern. Jag vet inte om ni har testat det någon gång. Lyssnare där ute kanske kan identifiera sig med det här. Men man ska alltså ligga under den här jävla gräsklippan och vira den här vajern. Och den ska passa exakt perfekt för att den ska kunna svänga åt båda hållen. Och det är alltså millimeters precision. Och du vet inte om den passar förrän du har virat den klart varenda gång. Och vi spenderade två helger med det där och nu har jag fan gett upp att vi kommer att lämna in skiten och... så att det är en läxa för de där som lyssnar i framtiden. Om styrvajern går sönder så är det bara lämna in den direkt. Gör det också när det inte är vår, gör det på hösten.
Hur ja, lämna in för reparation alltså.
Jo, NS tips, lämna in skiten.
Du, hur många kvadrat gräs har du att klippa ungefär?
Det är mycket. Det är några timmar. Det är... vi har...
Nej.
4000 kvadratmeter är tomten. Men vi klipper ju inte hela tomten. Så att ungefär halva kanske vi klipper. Så, men åkgräsklippare på en och en halv timme.
Vi kan ju ha en sån här handjagare till. Ju. 2000 kvadratmeter.
Jag började med det när vi flyttade hit. Och då, jag var så stolt att ha min egen gård och klipp. Det var så fint. Men det dröjde inte länge för en typ 3,5 timmes gräsklippning blev jävligt drygt. Jo. Det blev många Red Eyes poddar kan jag säga. Innan man var klar. Så nej. Åkgräsklippare för vinsten. Definitivt. Så jo. Vi hoppar in i programmet. Vi har ju lite donationsmöjligheter. Men det är handikappat den här veckan. Så att... folk får helt enkelt skicka in kontanter till vår kontantadress som ni hittar i radioartikeln.
Ja, internet har gått sönder så det går inte att swisha just nu.
Ja, precis. Då skicka in kontanter och om ni har frågor eller kommentarer så skicka gärna in dem. Om ni har komplimanger eller kanske kritik beroende på om den är konstruktiv kan ni skicka den också. Och helst jättemycket pengar. Ladda kuvertet ordentligt. Du kan ju köpa lite större varianter också. Då är det bara packa och skicka till postboxen. Och vi är väldigt tacksamma för alla som donerar. Och vi kommer att läsa upp de som donerar i slutet av programmet. På tal om programmet så hoppar vi rakt in. Tidigare i veckan så har det skrivits en... artikel om Fredrik Weideland som är Nordiska motståndsrörelsens ledare och det är Nya Tider som har skrivit ett reportage och chefsredaktören Vavra Suk har också skrivit en ledare om ämnet att den Nordiska motståndsrörelsen blev ju stämplad som en terrororganisation, som en alltså specifikt som en utländsk terrororganisation av USA. Av USAs utrikesdepartement. Och det betydde alltså att Nordiska motståndsrörelsen och Fredrik Weideland och två andra individer sattes på en lista för utländska terrorister. Och kan därmed inte ha bankkonton eller hantera kontant eller hantera pengar digitalt överhuvudtaget, kan man säga. Vilket har försvårat livet för dem och givetvis Nordiska motståndsrörelsen. För det handlar om är sanktioner och USAs, hur de brer ut sin makt helt enkelt. Så att det som tas upp i artikeln som är intressant är att vem som helst som försöker hjälpa de här individerna med deras ekonomi, med bankkonton och allt möjligt, straffas då också på samma sätt av de här sanktionerna. Vilket är helt sjukt. Och det påminner mig om det här Sam Hyde-citatet om att när vi vinner, glöm inte att de här människorna vill ha dig hemlös, svältande och död. För att utan pengar så kan du inte leva.
No, även om du har pengar så kan du inte betala räkningar om du inte får ett bankkonto.
Nej.
Och det är det som har hänt här, att det inte gått att betala hyra.
Ja, så det är ju som en, det är en dödsdom. Om man inte får hjälp så kan man helt enkelt inte överleva. Eller som det också poängteras i artikeln, att alltså grovt kriminella människor får ju ha bankkonton för att de ska ju uppmuntras till att leva ett lagligt liv. Men om du förnekas bankkonto och möjligheter att betala dina räkningar så blir du ju till slut en brottsling, för du kan ju inte överleva. Så att det är väldigt många, jag vet inte, kluriga frågor här.
Ja, Vavra Suck skrev ju en bra ledare här som jag sitter och ögnar i, och han betonar just där att det liksom blir som en fråga om nationell suveränitet och att svenska staten måste ju ha en skyldighet att skydda sina medborgare. Och han betonar ju att Weiland är ju inte dömd för något terrorrelaterat. Han är dömd för hets mot folkgrupp för typ 10 år sedan. Avtjänat och avklarat, inte i närheten av terrorism. Så svenska staten har ju, eller svenska rättsväsendet har gjort sin bedömning och har ju aldrig bedömt honom eller motståndsrörelsen som en terrororganisation, men ändå låter staten svenska banker då vika ner sig för amerikanska påtryckningar.
Mm.
Och det blir väldigt absurt.
Jo, det är helt sjukt. Jag minns när det hände, det här var ju 2024 det hände, och det var hett och häftigt direkt, konsekvenser av det där. Att det fanns dels journalister som hejade på det. Sen var det då politiker som uttalade sig som inte var, alltså de verkar inte ens förvånade. Det var inte som att de var upprörda över det som har hänt. Det här är ju svenska medborgare som blir attackerade av utländsk makt. De ska ju skydda dem, men...
När jag läste den där artiklarna, eller ledaren och artikeln, så jag visste faktiskt inte att det var så illa. Att det även på det där sättet drabbade de runt omkring som försökte. Jag menar, ett exempel som togs upp var ju att han hade fått lönen, eller hans arbetsgivare hade försökt betala ut lönen till hans mor istället. I och med att han måste kunna ge lönen någonstans till Weiland. Men... Då blev ju den där chefen hotad. Och Weilands mor. Och då ingen får betala hans hyror eller räkningar åt han. Alltså det är så otroligt.
Och i den där änden är det svenska banker liksom som håller på. Och jag vet inte, jag tvivlar på något sätt att USA skulle få reda på att en svensk bank betalar ut pengar så. Och att det skulle så här äventyra hela den bankens verksamhet. De hade ju bara kunnat se mellan fingrarna med det eller stå på sig lite.
Ja, men precis. Och de måste ju på något sätt hålla på och kontrollera det där. liksom extra. Så det är väl någon slags aktivistiska tjänstemän också kanske som är inblandade. På banken eller något.
Ja, eller någon sån här SÄPO-avdelning. För det är väl typ så de har börjat samordna typ bank.
SÄPO jobbar på banken.
Ja.
Ja, så de kontaktar banken menar du helt enkelt? Säger
ja, men de har ju mer och mer så här. De skyller på terrorfinansiering och liksom organiserad brottslighet och allt det där. Att det är för mycket penningtvätt, att banken har dålig kundkännedom. Det är ju ena sidan och där håller de ju på och försöker samordna bankerna. Och jag tror de har liksom något centralt samarbete för med att SÄPO eller liknande är en part i det. Så de kan ju säkert ge så här förslag att ja, men de här människorna ska vi jävlas maximalt med, så håll koll och håll på så här typ.
Helt otroligt. Oh.
Och sen i andra änden så är det ju så här massa svenskar som blir av med bankkonton och är förvånade, och eller Riks vad heter de, Finansinspektionen, och de där kräver hela tiden att bankerna tänker om och blir lite mer transparenta kring varför folk blir av med sina konton, och att det borde vara en rättighet att ha konton under normala omständigheter liksom.
Ja, det är klart det borde vara det.
Men så är det uppenbarligen inte just nu, och särskilt inte för
Är det någon som vet om liksom, som man ser det i en del, det var ju någon äldre pensionär typ i någon butik, jag vet inte om det var i USA eller England, han la ju pengar på och tog sin vara och gick ut och sa ja, betalat och har Veideland försökt att betala direkt till bostadsbolaget eller någonting, med lagt pengar på deras skrivbord?
Ingen aning.
Skulle vara intressant att veta bara vad som har hänt och hur de reagerar på det med mer. Ja. Det är en sjuk situation, det är liksom.
Ja, det löser väl sig liksom på ett eller annat sätt, men det är ju ändå
han har blivit vräkt.
Ja.
Alltså, jo. Det ska ju inte behöva bli. Han har pengar att betala för, men han kan inte
betala. Jo, han kan och vill jobba och sådär, men ja. Man kan inte få ut en lön. Liksom.
Mm. Ja, en annan poäng där var ju att de vägrar ju hjälpa honom att hitta en ny bostad, eftersom att han inte tillhörde den här gruppen som var speciellt utsatt, då, som är typ drogmissbrukare eller de som är psykiskt sjuka.
Han får börja dricka.
Ja, alltså det är ju bara börja skådespela CP eller någonting som att få en lägenhet. Det, ja.
Nej, sen det där rådet han fick, eller de som säger att han ska söka brett. Jag menar, hur ska det funka? Han kan ju inte betala. Det finns ju inte ett bostadsbolag som skulle vilja ge honom en lägenhet.
Nej.
Nej, och sen har han ju liksom 8 barn och starka rötter.
Ja, och har blivit vräkt precis också. Det ser inte bra ut på pappret liksom. Mm. När man ska till bostadsbolag. Liksom. Nej, det är otroligt.
Mm. Nej, men det är någonting för folk att tänka på. Det här med USAs och sionistmakten i världen. Mm. Att de bara med en axelryckning kan förstöra människors liv på det här sättet.
Var det inte Anthony Blinken som drev på i det där?
Jo,
precis.
Ja, eller han var väl minister över utrikesdepartementet när de tog det beslutet. Jo. Det var ju också någon relaterad nyhet förra månaden här, typ att det visar ju lite hur USA är en jäkla skurkstat, kanske särskilt nu under Trump också, att vad heter det, ICC, det är ju internationella brottmålsdomstolen, de har väl liksom slagit ner på Israel och Netanyahu och vill ha honom arresterad. Och de är ju en sån här globalistorganisation på sitt sätt som man kanske inte gillar vanligtvis, men de brukar ju få hålla på med sånt och sätta dit krigsbrottslingar och så. Mm. Men i det här fallet då, när USA är på krigsbrottslingarnas sida, då inför man sanktioner så här personligen mot personerna i ICC som är ansvariga för det här, så att man liksom straffar domarna. Det. Ja, det är ju,
helt otroligt.
Det är så här kreativt och väldigt så här, aggressivt på något sätt. Men,
vet du vad?
Jävla maktmissbruk.
Vad har de gjort för sanktioner mot dem? Har de gjort något liknande? Tagit bort deras bankkonton? Eller?
Jo, men jag tror just att de är liksom, vi ska se vad det står här.
Det är ju uppenbarligen väldigt effektivt.
Jo, precis. De beskriver att sanktionerna slog till och att de inte längre hade tillgång till grundläggande funktioner som krävs för att kunna leva i ett modernt samhälle. Banktjänster upphörde, digitala konton blockerades.
Wow.
Amerikanska tjänster avslutades, typ honom av Gmail och sånt blev man av med det.
Otroligt alltså. Och det gör de alltså mot tjänstemän som de egentligen inte ser som, du vet.
Nej, men och det är också så här. Nej, men det är också så här hyckleriet, för de här människorna har ju fått så här legitimitet och målats upp som att ja, det här är liksom en institution som ska respekteras, den ska vara oberoende, de ska få jobba ostört och de ska sätta dit människor som begår
om de inte gör fel.
Och folkmord och sådär. Och sen då helt plötsligt när de så här, faktiskt gör sitt jobb och vill sätta dit Netanyahu och Israel, så ja, nej, då liksom går USA i så här personligt krig mot personerna där, och det är inte så här liksom institutionen att man typ drar in pengar till den, utan det är att man så här stänger ner deras bankkonton och jagar bort dem från amerikanska digitala tjänster och så här liksom försöker förstöra deras liv. Och det är ju
det är
lite små
grepp alltså. Ja. Det är aldrig ens, alltså, men de har ju liksom gått ur andra saker som mycket saker som har med Förenta Nationerna har de ju gått ur USA. Mm. Men det här att börja liksom straffa enskilda tjänstemän och individer, det är enormt egentligen.
Jo, det är ett väldigt hårt angrepp. För antingen får väl ICC liksom vika ner sig, eller så kommer de ligga i någon form av så här stark konflikt med...
Det känns ju som att de inte skulle vika ner sig.
Nej, gör de det så är de ju helt delegitimerade. Liksom. Då har de ingen så här suveränitet, ingen... liksom egen kraft, de står inte på egna ben, utan de gör uppenbarligen bara som USA vill då, om de så viker sig och så.
Jo.
Men det är svårt att se hur man ska få USA att sluta bete sig på det här viset.
Alltså, de har gjort det väldigt länge, det här med sanktioner. Det är typ deras främsta vapen. Och, alltså, det är ända sedan andra världskriget när de gjorde det mot Japan. Sen fick Pearl Harbor till exempel.
Jo.
Och efter det så har de gjort det mot Nordkorea, mot Iran, mot Irak, mot massa länder. Alltså, de har ju svalt ihjäl miljoner med människor över flera årtionden.
Jo, det var väl hon, Madeleine Albright, judinna.
Jo, som sa att det var värt att svälta ihjäl massa barn.
500 000 irakiska barn tror hon fick frågan om.
Jo.
Och det var lätt värt. Det var ju
We think that the price is worth it.
Stort på spel.
Ja, hon säger verkligen rakt ut. Och så.
Men men det är ju effektivt, för de här sanktionerna, det liksom uppnår ju
Ryssland
flera saker. Jo, men det skadar ju landets ekonomi som utsätts för sanktionerna, och då kan det bli oroligt och liksom statskupper och sånt där. Om inte det händer så blir landet i alla fall försvagat och kanske inte kan stå upp mot yttre hot i militära konflikter. Och sen blir det också att de tvingas till kriminalitet i viss mån. Det var ju det de klagade att Maduro var liksom, han sålde olja svart för att USA typ har satt upp sanktioner, och sen säger man att de säljer knark och så. Det var samma lite mot Assad, och där tror jag att det på slutet var lite att Syrien typ var tvungen att tillåta liksom en del organiserad brottslighet för att ha en svart ekonomi, eftersom deras vanliga tillgångar var liksom tagna av USA. De hade ockuperat sig oljefält i delar av Syrien och sånt. Så man liksom stryper stater som tvingas, och liksom man tvingar staten att bli skurkstater eftersom de inte får bedriva handel och liksom vara en del av världssamfundet på lika villkor som alla andra. Och den straffar man dem igen och går i krig med dem för att de är så kallade skurkstater. Typ. Det är väldigt så här...
Jo, det är brottsprovokation på något sätt.
Ja, och det är samma sak med Weidan här. Liksom. Han får inte jobba och så. Ja, om man skaffar ett svart jobb och jobbar svart, ja, då kanske de sätter han i fängelse för det. Liksom. Det är liksom... Damn if you do, damn if you don't, typ.
Jo, och jag tänker ofta på det, alltså vars de här länderna hade varit om de inte hade blivit utsatta för de här sanktionerna. Som till exempel Nordkorea eller Iran, som har varit hårt riktat jättelänge. Är inte Kuba också ett land som har...
Jo, de försöker ju pressa Kuba.
Ja. Nu håller de väl på att förstöra Kuba helt och hållet. Men ja, alltså de är riktiga jävla svin. Och det som har hänt alltså i utvecklingen, det är ju att de kontrollerar ju alla digitala pengar i västvärlden.
Det är ju flera plan. Liksom. Dels har man väl det SWIFT-systemet antar jag, och sen har man ju Visa och Mastercard som är amerikanska företag och utfärdar i princip alla kreditkort som används, särskilt i västvärlden. Då. Så alla västländska banker är beroende av de här systemen i grunden. Sen har man ju också det här typ att dollarn fungerar som reservvaluta när man handlar med saker mellan länder och sådär, och oljan handlas med dollar och så normalt sett och sånt. Så det är liksom mycket som är uppbundet till USA.
Finns det inte några så här kinesiska kreditkort eller något som går an?
Jo, det gör ju det, och BRICS har väl liksom sett det här som ett liksom strategiskt hot och arbetar väl för ett eget system. Jag tror att de kanske redan har det, eller det pratas mycket om det i alla fall, så det är ju liksom ett behov som de har. Och
helt sjukt att man ska behöva liksom hoppa på något sånt, men jag menar, finns det inga andra alternativ så får man ju välja det. Kommer.
Jo, men det är därför det är så, alltså om Iran överlever det här, vilket det ser ut som att de definitivt kommer att göra, men att de kommer starkare ur den här konflikten och kan handla med Kina och andra länder utan USA:s hjälp överhuvudtaget eller utan västvärldens stöd. Där finns det ju hopp om att saker och ting förändras i alla fall. Om det blir bättre eller sämre vet jag inte, men just nu alltså, det är så vidrigt hur de kan hålla på. Och det är någonting som vi lärde oss också ganska tidigt när vi tappar bankkonton och allt möjligt. Fast vi bara försöker bedriva vanlig nyhetsrapportering, vanlig politik, allt möjligt, helt lagligt, så tappar man bankkonton och man tappar betaltjänster. Och då upptäckte vi det här med Swipe till exempel, som är en digital tjänst som hanterar typ alla Mastercard och Visa-transaktioner som du gör online. Alla de här alternativen, alltså det finns hundratals alternativ på internet, men det kontrolleras av en tjänst. Så att blir du bannad från Swipe i ditt namn, så kommer du aldrig att kunna ta betalningar online genom Visa eller Mastercard.
Visa är Stripe du menar, eller?
Stripe, ursäkta. Ja. Stripe, inte Swipe. Mm. Jo, så att det, ja, då vaknar man som för hur få alternativ det egentligen är och hur total kontrollen är.
Jo, det är som en skenbar mångfald, och du som liksom företagare eller förening, aktör, liksom, du får välja lite mellan olika banker och sånt, men ovanför dem blir liksom smalare och smalare, i slutändan är liksom samma institutioner och makthavare som liksom kontrollerar det mesta och kan trycka på stoppknappen när de känner för det.
Mm. Jo, och det är inte förrän man tar ett snedsteg som man fattar hur allvarligt det är. Jag tror vi kommer att prata om det lite senare.
Jag vill i framtiden, när sundare krafter styr i Norden, så tänker jag att man ska kunna ha en utredning på de som har arbetat på banker och förhoppningsvis kunna hitta alltså en begränsad mängd, kanske 20 pers eller så, som har varit högst involverade i det här med att stänga ner bankkonton för individer. De är ansvariga för det. Och så får de samma behandling, där de får gå utan bankkonton och betalmedel resten av sitt liv. Och så ska man då även involvera underrättelsetjänst och så, så till att alla som försöker hjälpa de personerna också sen blir av med sina bankkonton. Och så kommer de förhoppningsvis leva riktigt dåliga liv.
Alltså jag har hört att det finns något som heter rättegångar också och straff.
Ja, men det här, det är mycket roligare. Nej, det är, alltså, och så, tänk om man,
fast det är roligt.
Tänk sen också om man gör en grej av det. Att man liksom som dokumenterar deras liv och vad som händer och deras bekymmer. Jo. Tänk.
Men man sätter totalt säpo på dem bara och kontrollerar allting och dokumenterar. Och så har vi en live show helt enkelt.
Live show. Ja, det skulle jag gilla.
Jo, det är fan värt. Så har vi något mer att säga om situationen här med Nordiska motståndsrörelsen och Fredrik Weideland?
Nej, vi får väl hoppas att det rättar till sig. Det är ju möjligt att USA så småningom inser att det är en felaktig terrorklassning och tar bort det.
Visst var det väl en process på gång där, men det går långsamt?
Ja, det ska ha gått ut viss information om att det pågår processer där.
Mm.
Jo, eller så kollapsar hela jävla imperiet.
Ja, det vore något. Det vore ännu bättre.
Jo, det är väl också ett något att hoppas på, liksom att USA trycks tillbaka av Iran och att BRICS och andra gör världen lite mer multipolär. Det är väl också därför typ som ja, Irans kaosande är bra, för att det blir så här, ja, här ser ni en konsekvens av att USA agerar världspolis, nu får resten av världen se till att USA slutar bete sig på det här viset, och då kanske det blir någon lite bättre ordning framöver.
Det, en rätt vanlig grej är ju faktiskt också att om det finns alternativ, då kanske en stor andel utav kunder runt omkring hela världen går över till exempel de här andra alternativen då, som jo, finns inom BRICS. Och då precis, kan ju faktiskt de amerikanska bankerna bli desperata och bättra sig för att behålla kunder. Och det är ju en bra utveckling, så lite konkurrens på det där är inte fel faktiskt.
Jo, om bara någonting skulle kunna komma ut så folk hade hakat på det direkt. Det hade exploderat. För det brukar bli så på internet. När det kommer en ny grej och alla bara strömmar in, och sen kommer judarna och förbjuder allt. Varenda jävla gång. Ja. Så att, ja, jag hoppas på alternativ. Eller en solstorm. Det hade också löst jävligt mycket problem. Men vi går vidare till kineser och iranier. Och jag vet inte vad man ska säga om det här, men dialogiskt har ju arrangerat en till debatt mellan kinesen Armona och Nick Alinia, vår favoritiranier. Så tydligen så har ju kinesen gått och stört sig på att Nick har filmat de här Palestina-demonstrationerna, antar jag att det är. Jag vet inte vad han har för plattform. Jag följer inte kineser, så jag vet inte vad han har sagt eller någonting. Men
jag förstår det som att han har kanske TikTok, men också Instagram framförallt kanske.
Okay.
Så han lägger väl upp filmer och sånt.
Han har någon form av beef där
och han har enligt vad som sades i debatten, det verkar som att han har hotat Nick och kallat honom sionist och sånt där. Och Nick verkar ju inte riktigt vara lika hetsig och är lite så här förvånad över vad allting handlar om, typ.
Jo. Då ska jag alltså möta sin debatt, och vad ämnena är fan, det är svårt.
Jag tror satte de typ rubriken till att handla om så här, är demonstrationer ett hot mot Sveriges säkerhet eller något liknande, men det var ju väldigt spretigt och oklart och ja, rörigt, men
ja.
Grundgrejen var väl att ni två har någon form av beef och ska förklara och reda ut det, och en grund till det verkar vara att Nick filmar såna här demonstrationer, och är demonstrationerna ett problem eller inte, och hur ska man, det var ju också någon fråga så här, hur man ska påverka samhället, vad är er roll och vad gör ni, och är det ni gör rimligt? Typ Nick fick väl kritik för att han kör upp kameror i ansiktet på folk, och det menade han att han inte gör, utan att det är idioter som går fram till honom och står för nära när han försöker filma och göra sitt jobb.
Men det blev lite kaos. Ska vi spela det här klippet bara, så har vi lite bakgrund.
Det var precis i början, va? De hade inte...
I kaoset, ja. Ja, det var innan.
Ja, alltså det var innan. De säger det i debatten, typ att när själva debatten som man får se på YouTube rullar, då är Nick lite så här, vill liksom sätta tonen i början och säga att ja, men jag kan ju inte bortse från hur du betedde det här innan och sådär, och ja. Kinesen börjar ropa sig golare och vad jag har hört från vissa källor, så liksom bara de kom in där i studion och ställde sig, och innan de liksom hade börjat diskutera något, så det var ingen så här som sa något och reta upp varandra, utan det var bara att direkt skulle det börja bråkas, och det är väl det vi hör här i början av klippet.
Yes, så spela det längre YouTube-klippet.
Nu räcker det! Knulla din mamma! Sluta nu, hallå! Nu räcker det!
Knulla dig själv!
Det räcker. Kom igen, det räcker.
Du vill seriöst debattera. Du har tjatat om att köra den här debatten. Och sen ska du gå emot mig och leka.
Ja, jag utmanar dig. Vadå, jag kan knulla din... Men hallå, vad är det med dig? Vad gör du?
Då är jag rädd för dig.
Vad gör du för någonting? Vad gör du för någonting?
Mossad kan hjälpa dig, din lilla...
Vad gör du för någonting? Vad gör du?
Någon kan hjälpa dig, din lilla hora.
Det här är helt sjukt. Vad är det här?
Det är helt bisarrt.
Va, det är kört. Kör. Men hur ska jag köra när du håller på så här? Kom igen!
Ja, han vill ha sista
ordet. Men du kan inte göra
käften!
Men ni båda!
Jag håller käften!
Nej, håll käften båda!
Sorry, båda.
Jag håller
käften!
Du, vad får du på dig på han på det där sättet? Ta det lugnt, bre! Nej, nu räcker det.
Nu räcker det.
Nej, nu sätter ni er båda i lugn och ro. Okej? Och jag har alla frågor här. Jag kommer... Lyssna nu. Jag kommer fråga...
Ja, ta kommandot!
Nej, du lyssnar nu!
Ja!
Nu fan räcker det!
Jag lyssnar.
Ja, jag... så... jag vet inte om kameran rullade, men innan så plockade han upp ett bord här och skulle kasta det på mig och behövde hållas tillbaka. Så att... jag... tänker, jag kommer inte låtsas som att det inte har hänt. Och när jag ställde upp på det här så hade jag någon form av förväntan att han faktiskt skulle kunna bete sig normalt i en studio, vilket han ju inte gjorde. Mm. Han blev ju hotfull och våldsam sekund när jag klev in. Vilket ju kommer prägla det här samtalet nu. Så du har ju satt rimman. Sen kommer du ju, du sa ju själv att du kommer inte stå för det, för du trodde att kamerorna inte rullade, så du kommer ju låtsas som ingenting nu.
Nej.
Utan nu ska du vara
ögonkännare och låtsas som ingenting. Jag vet att du är en liten snitch, så jag vet vad jag ska säga nu. Jag lurade dig hela vägen. Så
du lurade mig när du lyfte upp ett bord och skulle kasta. Okay, du lurade mig.
Men vad var det som hände, Leo? Alla vet att inte jag gillar honom. Men jag vill inte. Jag vill ha en seriös debatt. Och jag är här för en seriös debatt. Så jag vill, du vet det här, jag vill inte hålla på och skrika på annan. Skriker på mig och vi ska kasta paj på varandra. Kasta skit på varandra.
Gå och operera din lilla höknäsa. Sluta.
Vi är här. Och ska vara seriösa inför Sverige.
Du skulle kasta ett bord.
Precis. Det är det som är viktigt nu. Allt annat det är show. Det är World Wrestling Federation.
Alltså du skojade eller? Det var på skoj.
Jag gjorde filmindig som det heter i orten.
Varför gjorde du det när du trodde att kamerorna inte
nu
var igång?
Nu pratar vi politik.
Du trodde inte att kamerorna
vi
var
pratar
igång?
Jag är här för att prata politik.
Okej, så först ska du kasta ett bord och sen bestämmer du när vi pratar politik.
Jag är här och pratar politik. Har jag kastat ett bord?
Nej, det är för att du blev ju stoppad.
Filmindig, du vet inte vad filmindig är. Jag lurade dig.
Jag lekte med de här orten.
Nej, precis. Jag är från orten, så låt oss prata.
Ja,
och du är inte.
Okej.
Du erkänner inte folkmord, man. Din jävla pajas. Och sen du säger att du är emot krig och du berör människor. Du är en fucking hycklare, man. Och nu i hela Sverige ser det, mannen. Vad säger din jävla nolla?
Okej.
Var försiktig så att du inte blir munnen snart.
Det där är
Nej.
Säg inte sådana där.
Politisk. Jag kommer gå på det så som vi gjorde med Jan Emanuel i 6 månader. Jag kommer göra på dig nu. Jag kommer trolla sönder dig från och med idag.
Okej, men vad har du...
Och 6 månader... Lyssna. Du sitter och lyssnar på Jan Emanuel. Han har sagt till dig att någon har ringt mig, va? Han har sagt att någon har ringt mig. Okej, då lämnar vi där. Hej då, Nicolinia. Lycka till med dig. Och hela din grej där, swish-tickande.
Och min slut...
Ja...
Det där var ju intressant. Att det var lite ihopklippt.
Jo, precis.
Typ, när han berättade...
Men det var ungefär så där det lät, eller hur? Hela vägen igenom.
Ja, det var väldigt så här upprört. Och mycket så här missförstånd och jobbigt för programledarna. Det var han som skrek där. Och det var väl tur att han inte är någon tunnis också som...
Ja, han var ju snabbt emellan alltså. Ja. Han stod där.
Men jag vet inte, alltså det känns som att man borde ha kunnat styra upp det ändå bättre på något sätt och jag vet inte, fått dem lite mer rationella, men Nick var ju lugn och så i alla fall.
Jag vet inte fan, alltså man ska inte prata illa om för detta gäster på Radio Nordfront, men jag är inget fan kan jag säga av
det som... Ja, nej, han gjorde ju inte lika bra intryck som Kasselstrand när Kasselstrand skulle förespråka antisionism där, tyvärr.
Men jag tyckte det var samma sak när han var med Öberg. Vad var det för podd som var med tillsammans?
Var det med Anju eller?
Ja, det kanske det var. Och det var ju bara svammel. Och alla i kommentarerna sa bara, låt Öberg prata för fan.
Men det alltså han står ju på rätt sida i Israel. Konflikten, sen uttrycker han sig på sitt ortens språk och gör massa onödiga personangrepp. Och, men det är lite så här konstigt.
Finns det någon behållning i det han sa överhuvudtaget?
Nej, det är ren och skär underhållning. Ingen så här utbildning direkt. Men Det är ju konstigt att för Nick är ju inte toksinist, det försökte han få fram där också. Han har ju aldrig försvarat Israel direkt. Nej. Utan han menar att det där är en konflikt som angår dem där borta och den ska inte importeras till Sverige. Folk ska inte, och de som brinner för mycket för den konflikten här i Sverige är liksom inte lojala till Sverige. Det är väl lite hans linje som han förde fram där. Men han är ju inte i alla fall toksionist och kunde ju lyssna och förstå en del av kinesens kritik mot USA och Israel och sionism och allt det. Men, så de är överens där. Och sen båda har invandrarbakgrund och är överens om att de själva inte är svenskar. Och att svenska män borde bli mer manliga och att det är ett problem med massinvandring och allt det. Och de är emot kulturmarxism och sånt. Så det är ju... De borde ju kunna vara överens och det är på något sätt ett så här kommunikationsmisslyckande att man är så jävla upprörda på varandra eller att kineserna är det.
Mm. Jag tycker det är ironiskt att återigen så är det tre utlänningar som diskuterar Sveriges framtid.
Ja,
jag säger att svenska män ska bli mer manliga. Ja. Vi får inte ens finnas på de här plattformarna.
Och så konstaterar de att det är för många invandrare här också. De skulle kunna flytta ut själva.
Ja. Det är ironiskt måste jag säga. Men alltså ett tips till Viktor som gör ett bra jobb med att fixa till de här debatterna i alla fall måste man ju säga. För det är ju underhållande, det är det ju. Men alltså en fast struktur måste ju etableras här så att det inte blir massa jävla munhuggeri. Och med risk att låta tråkig, men det måste styras upp så att det finns en klar fråga som måste besvaras, ja eller nej. En positiv och en negativ sida. Sen så måste de ha öppningsanföranden. Båda sidorna måste ha ett öppningsanförande som är helt ostört. Så att som premisserna läggs klart och tydligt. Man ska inte bara börja munhugga.
Men så var det ju med i Kasselstrand-debatten. Men i det här fallet känns det som att han drog ihop de här för att de har konflikt.
Flam var ju hela tiden och näbbade in i Gustav när han pratade. Alltså, det gjorde inte Gustav mot Flam. Inte alls.
Nej, trots att det fanns mycket saker som Flam sa som var så här...
Svammel.
Borde ha så här sågats och kritiserat lite.
Jo.
Men alltså, det beror ju på lite vad syftet med deras verksamhet är. Jag menar, det här kommer ju säkert bli ett av de mest...
5000 kommentarer, det är helt galet.
Avsnitten, liksom. Så att det är ju... Ur det avseendet så är det säkert framgångsrikt det de har gjort.
Jo.
Inte seriöst, men...
Och det var ju också lite så här konstigt, men Leo, kinesen, sa ju liksom att han är ett troll och det är hans roll och sådär.
Mm.
Han lyckades ju trolla bra där, typ. Och Nick...
Han fick ju Nick se bra ut.
Ja, och Nick får massa uppmärksamhet och är ju influencer och så, som eller journalist och... tackar väl också för uppmärksamheten och ja, det är väl lite liknande som när han håller på att debattera med Chang Frick och sådär kanske.
Mm. Jo, en annan sak som måste göras i en debatt det är att man måste, nu är det här långt gånget, men man måste definiera termer så att man inte hela tiden attackerar uttryck som någon har. Man pratar om massinvandring så måste man definiera vad massinvandringen betyder. Eller om man pratar om ras så måste man definiera vad ras är. Sådana saker så att båda parter är överens om vad orden betyder. Mm. Så att det inte bara blir massa jävla svammel. För det ser jag hela tiden. Nu var det här väldigt låg nivå. Men i en debatt som faktiskt... Som till exempel Kasselstrands debatt som har lite högre nivå. Så kan man inte börja prata om att... Vad är ett folkmord? Man ska inte börja prata om det mitt i debatten. Utan det ska redan vara etablerat vad ett folkmord är. Sen ska man lägga fram argumenten. Till exempel. Så, ja. Sån är jag. Jag gillar när det är uppstyrt och att folk får prata till punkt. Men jag förstår att det här lockar väldigt många klick. Vi har ju till exempel artikelbilden till det här avsnittet. Det är ju faktiskt tack vare det där, vad heter det? Chimp out, aputet. Så, ja. Nej, man får väl inte kritisera kinesen för man kanske får någon dödspatrull på tröskeln. Så att, fortsätt jobba hårt för antisionismen.
Han sa ju att han ska ge AFS valet eller flera orter med invandrare ska rösta på AFS.
Ja. Vad var det för ord han sa där mitt i? Han sa någon sån här mulla eller någonting?
Nej, jag tror som munna.
Munna, ja.
Han ska munna
honom. Ni frågade ju om det där i sändningen.
Ett mordhot.
Nej, jag tror att det var att man ska liksom kritisera och snacka skit eller sådär. Typ. Alltså munhuggas kanske, jag vet inte. Men det är uppenbarligen något ord.
Lattesvenska. Det är en tragedi. Mina anglosismer är ingenting emot blatte svenskans utbredning i detta land.
De bitkvarar.
Det är fan det värsta som finns under solen. Ja, är vi klara med den här kinesdebatten?
För att vi har fler kineser, har
vi inte det? Jo, vi har en jävla massa kineser. Nej, men vill du summera?
Nej, jag tänkte säga det finns inte så mycket mer att säga.
Men det finns liksom mer kineser.
Ja, kineserna hade stå på rätt sida men betedde sig inte på rätt sätt kan man säga.
Nej,
han imponerade inte alls, om man säger så.
Nej. Så, till nästa kines i rubrikerna. Det är återigen vår favorit, Tobias Hübinette. Han köps ut av Karlstad universitet för 648 000 kronor. Pengar. Mina pengar i Hübinettes plånbok. Och det är väl för att han fick nu sparken för att han försöker våldta sin flickvän typ varannan dag till ettan och springer runt varandra. Så att jag vet. Så ja.
Vad var det? 88 försök, 0 lyckade våldtäkter.
Ja, så typ. dålig statistik där. Så vithetsforskaren och vänsterextremisten Tobias Hübinette åtalas då för ofredande och olaga hot efter att ha skickat en mängd meddelanden som vi har diskuterat tidigare.
Han åtalas ju inte för våldtäktsförsök dock.
Nej.
Intressant. Så att
det är bara en av många, många grejer.
Ja, han är ju också lite konstig plats med begreppen, så det kan ju vara att han bara menar att han
har velat
ta initiativ till sex med någon som inte vill och då rinner ut
i sanden.
Ja. Mm, det var verkligt i hans sinne. På grund av det stoppade Karlstad universitet honom från att undervisa och ha kontakt med studenter under rättsprocessen. Men nu rapporterar NWT att lärosätet har valt att köpa ut honom, vilket HR-chefen Ingrid Ganroth säger är väldigt ovanligt, genom att betala ut en årslön till honom, det vill säga 648 000 kronor. Jävlar vilken årslön han har suttit på. Med sina vithetsstudier. Precis,
bara för att hålla på och hata vita människor.
Shit. Nu är jag fan förbannad. Jag vet vem som ska betala min jävla gräsklippare. Det borde också innebära att universitetet gett honom en månadslön på 54 000 kronor. För sitt antivita hat. Ja.
Alltså jobbade han typ ens heltid? Det är ju dumt liksom.
Nej, men
han håller någon jävla sådär skitkurs i hur man såhär ska överanalysera saker och leta problem hos vita människor typ.
Frågan är om han har någon annan uppgift eller om det är den enda kursen som han håller.
Jag vet.
Och hur många som har gått kursen genom åren för de där pengarna. Det är sjuk. De kallar det på engelska grift. En sjuk grift som han har sysslat med.
Jo, och det är också så här en sak som sepel ut på Telegram som var lite lustig. Det var Hanif Aziz i någon mailkonversation som han hade med Tobias Hübinette. Jag tror han är väl med i vad heter det? Den sista måltiden, podden som Chang och de har.
Mm-hmm.
Om jag minns rätt. Men i alla fall, de hade bokat in någon intervju med Tobias Hübinette. Det står inbjudan till medverkan i sista måltiden i rubriken här också. Så de har diskuterat det och hade satt ett datum. Och sen typ kort innan det är dags så skriver Tobias och ber om ursäkt för att han måste vara krånglig och avboka typ. Och så är han så här jävligt diffus.
Mm.
Och så frågar den här Hanif då typ avboka helt. Får vi veta varför och sådär. Tobias fina svar då, i december 2025. Det var: jag behöver skydda nära och kära genom att inte synas lika mycket som tidigare i offentligheten. Och när en så här vänsteraktivist akademiker säger så, då tänker man, ja, det är typ så här, när han syns i media, då är det onda högerextremister som hotar hans familj. Det är typ så det låter. Lite annorlunda mot verkligheten då, att ja, typ, jag har fullt upp med att terrorisera mina anhöriga och begå massa brott så jag kan inte vara med i podd, eller att jag har redan gjort de här sakerna och utreds för brott nu och vill inte synas för att jag kommer få skämmas i efterhand då, typ.
Jo, han har kört med dålig optik, kan man säga.
Ja, men det är typ när så här journalister och andra påstår att de är utsatta under hot, att det är så här typ, ja, det är bara en bekväm ursäkt för att slippa göra något, och så finns det ofta så här helt andra anledningar. Ja, men jag är hotad, eller jag orkar inte, det så mycket näthat och stress och bla bla bla.
Men det här var i december förra året, så det var innan allting kom ut.
Ja, precis. Ja. Men det måste ju kronologiskt ha varit liksom efter att han var misstänkt för brott.
Jo, definitivt.
Så han ljuger bara när han säger att, ja, men det får skydda mina anhöriga. Nej, det får skydda dig själv, för att du har gjort bort dig och vill ligga lågt, typ. Jo. Men han kan inte stå för det, utan han ska hålla på och ljuga och spela offer. Han spelar ju hjälte liksom. Ja, men jag kan inte vara offentlig för att jag vill skydda min familj. Jag är så duktig, typ. Ja, nej, du är ett svin.
Jo, och nu är han ett rikt svin. Men han kanske åker in. Jag vet inte, är det någon fängelseskala på de här grejerna? Olaga hot. Han kanske får sitta ett tag.
Hoppas.
Men hade han inte någon mordgrej innan? Har inte han domar redan?
Nej, inte mord. Han har hintat om att han har varit misstänkt i en mordutredning på en ung skinnskalle. Det var ett så här brutalt, ouppklarat mord i Stockholm. Och han ska ha mejlat några kollegor inom universitetsvärlden, typ, tror jag, som han blev osams med, och sagt att, ja, bara som ni vet, om vi blir osams, typ, så har jag liksom varit misstänkt för det här tidigare. Så det är ju ofräscht, och går ju att tolka på lite olika sätt, men ett sätt är väl att han tog på sig, eller vill antyda att han har mördat folk. Men han är i alla fall dömd för våldsbrott mot Sverigedemokrater och liknande, och har ju betett sig labilt och så mot tidigare partners.
Yeah. Yes, nej, men vi hoppas att han lider i framtiden, så får vi se vad som händer. Vi går vidare till nästa grej här, och det handlar om lidande. Och det här är någonting som vi inte brukar prata om, för sånt här händer precis varje dag tyvärr i våra vita länder världen över. Och det är ju historien om Henry Novak, en 18-årig student som blev ihjälhuggen i England, Southampton, av en indier. Så det som hände var att han hade varit ute en kväll och var på väg hem, och han höll på att spela in massa Snapchat, och han såg den här misstänkte gärningsmannen då, Vikram Digva, gå omkring och bära på en stor kniv. Som är egentligen ett ceremoniellt, en ceremoniell dolk, typ. Stor kniv. Som är 21 centimeter lång, så det ser ganska konstigt ut när folk går omkring med sådana. Speciellt i England, där knivar är big no-no. Stort nej i England och gång kring med kniv. Så han började filma honom, och det uppstod någon sorts konfrontation. Novak sticks fyra gånger. Det var huggen av det här svärdet. Den lilla stora kniven, lilla svärdet. Och försöker ta sig undan. Han klättrar över ett staket och försöker fly ifrån gärningsmannen. Polisen kommer till platsen, då är han svårt skadad, och indien där skriker om att Henry Novak var rasist. Så jag vet inte, polisen börjar kanske förhöra den här indien, medans Henry Novak blir satt i handklovar och blöder helt enkelt ihjäl medans ja, han väntar på hjälp. Så polisen upptäcker för sent att han blöder väldigt seriöst och räddningstjänsten kan inte rädda honom, så han blödde ihjäl. Och det visar är att de prioriterar när någon skriker rasist, då är det absolut viktigaste att utreda vem som sa vad. Sa han en ordet eller inte? Är det okej att bli mördad? Eller
det där är ju sjukt, men en annan sak det visar är ju Vitas reaktion. Tänk om en svart person hade varit utsatt för ett brott och blivit knivhuggen. Och sen kommer polisen handfängsla och låta han förblöda. Det hade ju varit värre än George Floyd.
Jo.
Så i det här läget så borde ju Vita då, om vi ska bete oss på samma sätt, attackera polisstationer och så vidare och så vidare.
Bränna bilar.
Men av någon anledning ligger det inte riktigt.
Mörda Trump. Oss att det folk som röstar på Trump kan mörda dem. Ja. Det kan vi göra ändå. Det här skojar jag bara. Jag vet. Det är alltid det såhär, what if the roles were reversed? Brukar de säga.
Tänk om alla människor var lika, vad hemskt världen hade varit.
Nej, men det här är ju anarkotyrani. Det är ett perfekt exempel på hur... det var väl också så, den här situationen i... Det var väl ett AFD-möte, tror jag. Torgmöte. När de blev attackerade av någon utlänning. Och så går polisen rycker in mot personer som försöker stoppa gärningsmannen. Och så blir polisen huggen i ryggen. Minns du den där berömda...
Var det han som dog, menar du?
Skärmdumpen. Jo, polisen dog ju.
Han blev huggen i sidan på huvudet. Eller i halsen. Nej,
sidan på huvudet till och med.
Ja, halsen kom träffen precis under örat typ.
Ja, oh, shit.
Mm. Och de, precis, de trodde att de grep ju fel person. Och liksom, då kom den personen upp från marken och kastade vidare. Liksom.
Och det var ju så här, visst, det var ju ett misstag. Men det var ju så bildligt. Alltså, mångkultur, hur vi beskyddar mångkultur. Man måste se till så att de kan fortsätta mörda. Till vilket pris som helst. Även om det betyder att du blir mördad själv. Då du bara skydda alla utländska mördare medan du kan. Samma sak här då. Och tydligen så har mördarens mor, den här Vikram Digvas mor, gömt det här vapnet som han använde för att mörda Henry. Och det jag inte sa kanske var att det här hände i december förra året. Så det är ju ett tag sedan nu. Och det är ju rättegång just nu. Så det här har kommit fram då i rättegången. Allt det här har ju tystats ner.
Modern verkar bli åtalad också.
Jo, hon är också åtalad. Men alltså, allt det här har ju tystats ner tills nu. När folk har kunnat läsa dokumenten.
Mm.
Fast det här borde ha varit den största nyheten i England den dagen. Och flera veckor framöver. Så. Men det är också tragiskt att det här händer faktiskt varje dag. En variant av det här händer varje dag. Jag såg en av de värsta videorna jag har sett. Jag har sett några. Det är i Kanada. Samma sak där, en indier med ett sånt här jävla ceremoniellt svärd sitter på någon typ Starbucks liknande café och en familj bredvid stör sig på att han sitter och vapar så att det får rök på barnen i familjen. Så mannen ställer sig upp och säger, kan du sluta med det där eller kan du sätta dig någon annanstans så vi slipper röken? Då ställer sig den här indien upp och hugger han direkt i magen. Och sen får man se hur han bara blöder. Ja, han blöder ihjäl på golvet framför familjen. Alltså, och det är så sjukt i videon också, så sitter det någon jävla lirare på bredvid och tittar på medan han blöder ihjäl på backen. Ingen ringer polisen, ingen gör någonting medan han dör. Och det tar ungefär en minut så han död.
Fan vad sjukt
det är. Ja, det är så jävla vidrigt. Hur det får fortsätta. Och det här är flera år sedan. Det där klippet är typ 3-4 år gammalt nu. Så jo. Det är en antivit värld. Som vi lever i. Men det är därför vi kämpar. Vi kämpar för att.
Och hon är ukrainskan där på tåget.
Jo.
Det är precis likadant.
Samma eller liknande situation där. Att där är du omgiven av mångkulturen. Ingen bryr sig vad som händer med dig.
De kliver av och går därifrån snabbt.
Ja. Så Vissa grejer är att konstatera att det här är våran kamp. Det är bara vi som kan föra den här kampen. Det är inte dialogiskt med tre olika blattar som diskuterar vår framtid. Utan vi måste göra det här själva. Och vi får helt enkelt inte sluta kämpa förrän det här har åtgärdats. Och den sista kinesen är på väg hem helt enkelt. Några mer kommentarer på det där? Det är alltid så trist att prata om sånt här.
Ja, man blir deprimerad av sånt här.
Ja. Det är därför jag har goda nyheter på slutet. Ska vi prata.
Det är bra.
Negrer och greker. Så, yes.